Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Maten och livet med Valdén och Diadonna. Grönt är skönt och vi ger de bästa lifehacksen på enkel, riktigt god vegetarisk mat.
Tips på hur rädisor kan gå från skrynkliga stackare till att få riktigt spänstig fräschör. Vi undrar ju bara om vi kan genomgå samma behandling. Och en bagagelucka fylld med paprika. Detta och mer, så häng med!
Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist?
Alltså jag måste ju säga koreansk barbecue. Eller egentligen hela den här middagen som jag bjöd mina vänner på här i helgen. Där liksom själva höjdpunkten skulle jag väl säga var den här koreanska barbecuen.
Var det den vi såg, du la ut en bild på massa rätter? Flera små rätter?
Ja.
Ah, det
ja,
ser så gott.
Det stämmer. Så jag gjorde två sorters bulgogi. Kommer du ihåg vad bulgogi betyder nu?
Eldkött eller eldkyckling?
Ja, eldkött. Nej, eldkött. Bull så. Betyder eld, goggi betyder kött. Ja. Så det är eldkött.
Eldkött.
Och det är inte för att det är starkt, utan det är för att man tillagade över öppen eld förr i tiden. Och det är egentligen liksom själva marinaden som är grejen, skulle jag säga. Man brukar kalla det också för Korean barbecue. Men lite fel kan jag tycka, för man behöver inte ha en barbecue för att det ska bli den här rätten. Så jag gjorde en koreansk kyckling, bulgogi-kyckling, och en då het fläskbulgogi. Och till kycklingen så hade jag soja, sesam och lök som då är skivad och vitlök i marinaden. Och så har man även socker och en liten skvätt vinäger så det också blir lite sötsyrligt.
Ja, vad gott, vad gott.
Och så marinerar man kycklinglårfilé, för det blir liksom allra saftigast, ja, tycker jag, i munstora bitar. Och så steker man på det. Och sen så äter man det då i salladsblad med lite ris och kimchi, picklade marinerade grönsaker och sen två olika såser. En het umami-stin som heter samjang och sen en favorit jag har då, och det är sojamajonnäs.
Matar ni varandra då?
Nej, 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 nej. Vi
gillar
inte att mata.
Det sa ju du att det gör man ju i Korea, att man matar med salladspaket.
Ja, jag sa att en del i Korea gör det, men hemma hos mig matar vi inte varandra, för både jag och Jonas, vi hatar att bli matade.
Det är därför jag vill åka, det är det jag ser fram emot när jag ska bli hembjuden, att få bli matad.
Nej, men snälla fy, jag kommer
varit
inte att mata dig.
Jag kan se på Tackis min när du försöker mata honom, bara, vad har jag hamnat?
Du, det räcker med att man har haft två barn och matar, det räcker.
Ja, eller hur, det räcker gott och väl.
Eller hur? Nej, och sen så gjorde jag ju också den här heta fläskbulgogin, och då är ju den med liksom massa chili, så den är också lite så här sötsyrlig, men framförallt så är den stark och väldigt, väldigt vitlökstinn. Så det blir liksom olika kött som man kan välja vilket man vill ha.
Men tillbehören funkar till både och liksom?
Ja, ja, absolut. Mm. Det går jättebra. Men egentligen så gör man vilka tillbehör man vill. Nu har jag ju alltid kimchi på lut hemma, så det hade vi ju. Och sen så picklade jag rädisor, för det tycker jag är jättehärligt. Då är det ju bara risvinäger, lite nypa socker i, och sen i en burk tillsammans med halverade rädisor. Och sen så får de stå i någon timme eller två, och så skakar man dem i den här burken några gånger. Så blir ju de både jättevackra och supergoda på kort tid.
Men just rädisor är faktiskt en liten glömd grönsak som man faktiskt både kan pickla och steka och grilla. Och det är lite roligt att leka med rädisor, kan jag tycka. Inte för att jag gör det ofta, men
jag älskar rädisor. Mm. Alltså den här säsongen nu, jag knapar rädisor som en kanin. Jag äter ju dessutom blasten också.
Ja, du gör det. Men som de är då, rå liksom?
Nej, nej, de är taggiga. Så det blir,
nej, jag menar alltså rädisorna. Sitter med taggbuske i munnen.
Alltså själva, nej, plasten är ju taggig, så den måste man ju göra någonting åt.
Rädisorna.
Ja, men de älskar jag allra mest när de är sådär krispiga och goda.
Ja.
Och det bästa tycker jag är ju att man skär av blasten, lägger den i vatten så all jord ramlar av. Så man tvättar den ordentligt så kan man använda den istället för spenat till exempel när man gör grytor eller när man rokar och så vidare. Och sen så själva rädisorna lägger jag alltid i ett vattenbad, i iskallt vatten.
Ja.
Eller det gör ju du också nu. Så det att de blir så här krispiga och fina.
Också stylisttricket när man har soggiga, eller vet, så man har rädisor och så ska man ta ett foto och så ser de lite trötta ut, så räcker det med att man lägger dem i kallt vatten bara några minuter eller 10 minuter eller något, så blir de ju hur fräscha som helst.
Ja, men du, alltså nu köper man ju ofta grönsaker i pappas påsar ju.
Mm.
Plastpåsar har man ju inte grönsaksavdelningen lika mycket längre.
Nej.
Och rädisor kan ju tappa väldigt mycket fukt snabbt i de här papperspåsarna. Så glömmer man bort dem i några dagar så ser de ju så sjukt. Ja, men de ser liksom ut som en gammal rädisfarmor istället för en, en ung rädistonåring.
Ja, ja, ja.
Så då tar man ju bara och lägger dem i kallt vatten i kylen i några timmar. Och ut kommer det en rädistonåring.
Ja,
alltså shit, tänk om man hade kunnat göra så med sig själv.
Ja, ja, vad är Diana? Hon sitter i kylen.
Hon ligger i vattenbad i kylen.
Letar i 7 dygn efter mig. Minst.
Ja, eller mig.
Åh, gud vad roligt.
Nej, men, och sen så gjorde jag också en tonfisktartar till förrätt som jag la i rispapper. Och gjorde en yuzu-drink till det, en bubblande yuzu-drink.
På färsk yuzu eller på soja tänkte jag säga. Jag menar inte soja, jag menar pressad yuzu, färdigköpt liksom.
Nej, men färsk yuzu går ju nästan inte att få tag på i Sverige, det är jättesvårt. För det är en väldigt sällsynt frukt och den är ju bara i säsong på hösten. Utan den här köpte jag sake som är smaksatt med yuzu. Och den är väldigt
färdig
god.
Då? Okej.
Okay. Mm. Och då blandar man liksom hälften av den här supergoda yuzu-saken och hälften antingen cava eller prosecco och så massor med is och sen kanske en liten bit citronskal i där, så har man en drink klar på 2 minuter.
Ja, ja, ja.
Och funkar också just till att om man vill ha lite plockmat och så innan, så är det också liksom gott att ha till.
Ja, det ska, alltså jag tänker så här, sake, ja, det är inte ofta jag dricker det. Ja, det kan vara en liten sån överraskning om man bjuder på asiatiskt någon dag.
Ja, nej, men absolut. Och speciellt med den här yuzu så blir det faktiskt riktigt toppen.
Ja, ja, jag har faktiskt inte smakat det.
Men det får du göra.
Mm, det får jag göra.
Men det, vad är det godaste du har ätit?
Men vi gjorde så här en rätt på 2 varianter kan man säga. Vi gjorde, en ryggbiffsallad och en auberginesallad. Mm. Så vi gjorde det liksom på precis samma sätt, men jag gjorde 2 stora fat. Så det ena fatet vi grundade så här, eller jag grundade med rucola och marchésallad. Och sen så hade jag grillad aubergine i skivor på den ena och ryggbiff på den andra. Och sen toppade jag med krutonger, inlagd, såna här grillade inlagda paprika skivor så som jag la upp, och lite tomater, och sen gjorde jag en örtolja som jag ringlade över, och till då det här toppen, det är liksom pricken över i-et, och det är kajmak som jag då skedade och la på i små högar.
Kajmak,
det är en jätteomtyckt produkt på Balkan som faktiskt kommer från Turkiet, tror jag, från början. Men det är alltså en typ av färskost. Men när du smakar den så blir det så här, vad är det för något? Är det fetaostkräm fast smör, men färskostig liksom? Så att den är mycket, mycket saltare. Den är saltare än en färskost och den är, smakar mer smör. Och sen är det så häftigt, för när du tar ut den ur kylen så är den lite hårdare och väldigt lite smulig så. Man tror man ska kunna bre den, men det kan du inte från början. Men sen efter ett tag blir den liksom mjuk när den har stått som Bregott ungefär. Men när om du beställer en klassisk sån här cevapcici i bröd, så serveras det alltid med kajmak och rålök. Det är liksom det klassiska.
Så, men är det gjort på komjölk eller är det getmjölk?
Den är
eller
gjord på komjölk.
Eller blandad?
Ja, du kan nog göra på get också. Men den är gjord på komjölk. Den jag har, framförallt görs den på komjölk. Och det man gör är att man hettar upp mjölken. Och sen bildas det efter ett tag en tunn hinna högst upp. Och så liksom, när den börjar bli lite tjock så tar man bort den hinnan och lägger åt sidan. Och det är det som är kajmak. Och så får man göra detta några gånger. Och sen ska den fermenteras i rumstemperatur innan den då ska stå i kylen 24 timmar eller vad det är. Så att det är ju lite av en lyxvara på ett sätt, för att det är ju rätt lite kajmak du får på, av mycket mjölk så att säga.
Ah, men det låter ju väldigt gott.
Men det blir så himla gott, för att när du lägger det på varm aubergine, eller som jag också ibland tar på varm tomatsås eller då på kött, så blir ju det att det nästan smälter. Så att om du tycker att en burrata på tomatsås är krämigt, så är ju det här crème de la crème, fast du får en sälta också. Lite syra. Lite syrad smak. Så det är otroligt gott. Jag tycker verkligen du ska prova det.
Det måste jag. Jag har faktiskt aldrig testat det. Det är så kul, för att du berättar om sådana saker som jag känner att det där kan inte jag. Och så blir jag så himla glad, för då får jag någonting nytt att testa.
Ja, men så är det. Det är det som är lite roligt. För vi har så olika bakgrunder och olika liksom... Ja, men olika, vi kommer från olika kök och olika matkulturer och vad vi är vana att äta. Jag tänker så här, bulgogi, hade du frågat mig för några år sedan vad bulgogi var, så hade jag nog inte kunnat svara på det. Utan, ja, men det är faktiskt lite roligt att byta så här, Jenny.
Mm, eller hur?
Ja.
Och idag så ska vi ju prata om den gröna stjärna maten.
Den gröna.
Jag brukar säga grönt är skönt, och då brukar du skratta åt mig och tycka att jag spär, ja, men då är gult ut då.
Jag kan tycka så här, grönt är gott, grönt är skönt. Jag fick säga till lyssnarna här att det var Jennys formulering. Men visst, grönt är skönt, men framförallt är grönt gott, Jenny, eller hur? Vi älskar
ja,
grönt.
Men det är ju också skönt för kroppen, för att kroppen mår ju bra av att äta mycket grönt.
Ja.
Och magen är ju väldigt glad, för man får i sig mycket fibrer. Och får man mycket fibrer så håller tarmarna sig aktiva, och då får man ju faktiskt också ett bättre immunförsvar.
Men jag brukar säga glass är skönt. Glass är
skönt. Nej, men glass är gott. Nej, glass är gott. Glass är inte skönt.
Man mår bra, det är bra för själen. Man blir lycklig. Men du, vet du vad? Jag tänker, när vi tittar på...
Men då måste pistageglass vara den bästa, för den är ju både glass och grön.
Ja, det är... Ja. Jag har lärt mig gilla pistageglass. Jag gillade inte det förr, men idag så absolut att jag väljer det om det finns.
Ja, men skämtar du? Det är din... Nej, jag ska säga så här. Pistageglass som jag har köpt och ätit i Sverige, så säger jag så här. Förlåt, men jag säger twi. Säger jag faktiskt. För att där är alltid någon sån här artificiell smaksättning i den. Ja. Som jag inte tycker om. Som är lite så här åt bittermandelhållet. Som man försöker liksom imitera riktig pistageglass. Men när jag är i Italien och äter alltså handgjord pistageglass. Och gärna där det står sicilianska pistagenötter. Alltså den.
Jag trodde den du skulle säga något annat. Gärna där står sicilianska pistagenötter. Så tråkigt.
Men den pistageglassen, det finns nästan ingenting som slår den, tycker jag.
Ja, men det finns vissa, jag har ätit på typ två ställen i Sverige som har varit så här, it blown me away, så gott som det var. Men absolut pistageglass. Men om man tänker så här på vad vi ska prata om idag, så måste vi, för annars kommer vi glömma prata glass för hela slanten. Salted caramel. Men om vi pratar om grön mat och de gröna rätterna, så kan vi ju snabbt konstatera att när man blir bjuden på mat, eller när man lagar mat, eller går ut och äter, eller vad man gör, så är det ju faktiskt de goda gröna tillbehören som lyfter en hel rätt. Som gör en hel måltid komplett, men också väldigt, väldigt god. Jag tycker att just det här, själva köttbiten, för min del är inte alltid huvudspelaren liksom. Har inte huvudrollen på ett bord, men
nej,
tillsammans med de här tillbehören så blir det en kanonrätt.
Nej, men jag håller med. Och du kan ju titta på alltså, så som många asiatiska rätter fungerar. För jag får ju ofta frågan så här, varför gör du inte en vegetarisk kokbok? Nu har du gjort 4 kokböcker med liksom, både och i. Kan du inte göra en vegetarisk kokbok? Men grejen är den att om man tittar på många rätter i Asien, så är det så att man kan ju bara byta bort och byta ut det animaliska proteinet, just för att det är grönsakerna och såsen och smaksättningen som egentligen gör rätten. Eller så kan man till och med ta bort dem, eller så kan man ersätta med någon grönsak, för att det är liksom inte själva liksom, alltså det är inte själva det animaliska proteinet i sig som gör rätten. Som till exempel om man tar en vietnamesisk pho, det är ju den här buljongsoppan, som originalet är ju då med en oxbuljong som kokar i flera dygn, och sen så ska man då ha rå oxfilé på. Det är när det är den lyxigaste varianten, och så häller man ju soppan på så att den blir tillagad.
Ja.
Men den, blir ju lika god om man gör den på kyckling. Ja. Och man kan också göra den vegetarisk.
Ja.
För det är ju liksom själva smakerna med kryddningen och såsen och myntan och koriandern och det här som man lägger på efteråt, ovanpå. Det är liksom det som gör hela helheten. Men det är där, liksom det gröna.
Men vi är där idag. Det känns som att det är mycket, mycket mer lättillgängligt när man ser recept idag eller någon annan lagar något eller bjuder på något. Det är så himla enkelt idag att byta ut råvaror. Så även om jag gör ett recept, oavsett om det är någon grönsak man inte gillar eller om det är ett protein man inte äter, så är det så himla lätt idag att byta ut utan att man... på något sätt ska se det som komplicerat. För oftast får du ändå fram de rätta smakerna. För det är kryddorna som gör det. Och all smak, liksom smaksättning. Just jag tänker när vi pratar vegetariska rätter. Mm. Så även om man har med kött eller utan kött. Så är det kanske inte köttet i sig som gör det. Utan det är just de här smaksättningarna. Vad är dina favoritsmaksättningar? Om vi pratar vegetarisk mat. För att lyfta en vegetarisk rätt.
Ja, men det finns ju, alltså grönsaker i sig, ja, det finns ju svamp och tomat innehåller mycket umami. Men många andra grönsaker har ju inte det. Så att därför och måste man hjälpa. Ja, precis. Speciellt när man rostar den, eller hur?
Ja.
Och då så måste man ju hjälpa det gröna lite på traven med att få in mer umami. För det är annars det som alltså kött. Är ju ofta bärare av det och fisk och skaldjur och så vidare. Men för mig är det så här, alltså lätt soja lyfter nästan vilken grönsak som helst. Även när det inte är asiatiskt, utan det kan vara att man vill göra en vegetarisk rätt som inte är asiatisk alls. Men det blir ändå att man får in det här extra umamin.
Ja, men man kan få in sältan också via soja och umamin samtidigt. Så det är ganska smart faktiskt.
Och även vit misopasta hjälper jättemycket med det.
Ja, jag har en jättestor burk i kylen. Där är jag tacksam för lite roliga tips när det gäller misopasta. För när man köper dem så är de ju så megastora. Så att det känns som att nu när jag väl öppnar det måste jag bara pumpa ut en massa misorecept.
Ja, men du kan ge dig ett tips. Ja, du som gillar aubergine.
Ja, jag älskar
en av mina favorit aubergine-rätter är just aubergine med miso.
Mm.
Så då steker du lök och vitlök. Alltså löken är skivad och vitlöken hackad i lite olja, eller ganska mycket olja. Och sen så i med stora tärningar av aubergine, alltså munstora vita, i pannan och steker tills den får färg runt omkring.
Mm.
Och sen så gör man en sås där man blandar miso med mirin. Har man inte mirin så kan
mirin,
man ta...
Jag har mirin, två stycken till och med. För jag köpte, trodde det inte jag hade, och så köper man en och så kommer man hem och så har man fem i skafferiet. Så jag har två
miso. Och har man inte mirin så kan man ta hälften vatten och hälften ljus sirap.
Sirap.
Inte så.
Vit sirap eller ljus?
Ja, det spelar inte roll. Och sen så kan man också ta på en skvätt soja. Och så häller man den här, och så miso, och så vispar man ihop det och häller det på den här auberginen.
Mm.
Och eftersom auberginen är så himla porös så suger den ju åt sig den här mison. Så det blir ju så otroligt gott. Och sen så har man bara rostade pumpafrön. Just pumpa, miso och aubergine är supergott ihop. Alltså pumpafrön. Rostade pumpafrön. Ja. Och sen lite koriander på det, om man gillar koriander.
Ja.
Och sen så på en bädd med ris.
Ja, det är... Jag har sett många sådana miso aubergine recept men jag har liksom aldrig gjort det, för att då har det varit så att jag måste köpa miso någon gång, och så för det liksom tillhör inte vanligheterna i mitt skafferi eller kylskåp, så att, men nu har jag köpt och jag älskar aubergine, så det är ett bra tips. Och det, jag skrattar för mig själv nu, för att jag älskar aubergine. När Petraki och jag träffades berättade han för sin pappa då, som bor på Rhodos, han är grekcypriot, hans pappa. Så bor han på Rhodos och så berättar han, pappa, liksom, jag har träffat en tjej och det är seriöst och sådär. Hon heter Diana och hon har rötter från Balkan och kommer från Makedonien. Och det första kommentaren han lämnar är, va, från Makedonien? Då kommer du bara äta paprika och pumpa resten av ditt liv. Det var liksom... Det var hans första kommentar till det här seriösa snacket han hade om sitt allvarliga förhållande.
Inte så här, hur gammal är hon? Vad jobbar hon med?
Ingenting. Va? Du kommer äta paprika och pumpa resten av ditt liv. Och jag kan säga att så har det också blivit. Han äter extremt mycket paprika. Även om jag älskar aubergine så är det inget som slår paprika.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vet du vad jag tycker vill tipsa då, lyssna ja. Om?
Smör.
Brynt smör.
Mm.
Alltså det finns ingen grönsak. Nu tänker jag som bara den om jag nu säger liksom, finns det? Nej, jag kan inte komma på något. Ingen grönsak eller ingen pasta som inte blir kanongod med brynt smör.
Fast det håller jag inte med.
Jo, det nej,
alltså jag är nog lite traditionell där, till är lite så för mycket italofil för att låta det brynta smöret vinna över olivoljan till pasta. Sen tycker jag att vissa pastarätter, ja, det är gott med brynt smör, men det är inte en italiensk pastarätt och jag är ändå italofil. Jag måste ju ändå slå ett slag
vilken pasta
för olivoljan.
Ja, men olivolja är en grym smaksättare till vegetariskt. Och flingsalt och chili flakes också.
Och
men,
grädde. Och ost. Får inte tala om ost. Vi måste ändå bara reda ut det här med vegetariskt kontra veganskt.
Ja, vi kör på
så, att inte vi, så att inte vi får folk som blir arga på oss. Nej. För att de tycker att vi benämner saker fel. Alltså, när jag säger vegetariskt så tänker jag ju på vegetariskt i så som att man också har ost. Meriprodukter, det vill säga. Och ägg.
Laktover.
Ja, men precis. Mm. Precis. Medan om jag säger att någonting är veganskt så är det för mig någonting som är helt fritt ifrån någonting som kommer ifrån något djur alls.
Mm. Så vi brukar ju faktiskt skriva, när vi gör recept till våra följare på Insta exempelvis, eller jag på bloggen eller och så vidare, då skriver ju vegetarisk gryta. Då menar ju inte vi vegansk, vi menar att den inte innehåller kött, kyckling eller fisk.
Ja.
Medans det händer att man har vissa uppdragsgivare där det krävs då att det måste stå att det är laktovo, vegetarisk mat på vissa, i vissa tidningar eller vissa sidor och sådär. Mm. Men vi menar alltså med vegetariskt idag, då menar vi även ost och ägg och mejeriprodukter.
Ja, precis. Och annars så är det ju, säger vi, veganskt.
Mm. Men då går vi tillbaka till det brynta smöret. Mm. Jag måste bara säga det. Brynt smör, om jag till exempel har så här ricottafyllda ravioli eller du vet så här pastaknyten och brynt smör på det. Det behövs inte mycket. Det jag kan säga som kan lyfta det lite, det är ju lite rostade hasselnötter eller eller om du har med sån här färska salviablad i det brynta smöret så att de blir så krispiga. Det är otroligt
det är
gott.
Fint.
Och det kan man ha på grönsaker också, på blomkål och du kan ha det på morötter. Fast då vill jag ha lite citronsäst också. För det är nästa smakhöjare på vegetarisk mat.
Ja, men det håller jag med om. Och sen så får vi inte glömma osten.
Nej.
Alltså ost. Jag tror, jag ska vara helt ärlig, jag tror för min del så skulle det vara så här att jag skulle inte ha några problem om jag bestämde mig för att bli helvegetarian. Så skulle jag inte ha några problem med det alls. Lite mer utmanande om man bestämmer sig för att bli vegan. Nu känner jag att jag har så pass mycket kunskap kring mat så det skulle inte vara ett problem i sig. Men jag skulle nog sakna väldigt mycket just de här smöriga, gräddiga, ostiga rätterna som jag tror att man kan få väldigt mycket så här tillfredsställelse av.
Ja.
Speciellt som kan vara svårare absolut. När det är veganskt.
Ja.
Sen finns det ju fantastiskt goda veganska rätter också.
Mm.
Det får vi inte glömma.
Nej, men jag tycker ost är en riktigt bra smaksättare. Speciellt till vegetarisk mat och grönsaker. Och framförallt när du ska bjuda folk på vegetarisk mat som är lite sådär skeptiska. Som tror att vegetarisk mat bara är sallad. då är lite det här att laga en god vegetarisk måltid, om det är rostade grönsaker eller ugnsbakade eller grillat eller friterat eller vad du nu väljer att göra. Och så om man avslutar antingen med mycket riven ost på toppen, eller om du gör en ostkräm som du smälter i varm grädde och mixar liksom och har det alltså, över.
Vad kan inte bli gott med det?
Första gottegris.
Stopp och belägg!
Ja, men du förstår, jag älskar det. Jag får hem gäster som är så här, jaha, är det liksom bara grönt? Ja, men, alltså, ja, men det är mat liksom, kom vi käka. Och så bara är de lite så, jag gillar ju det och det, ja, men nu äter vi här. Och så blir de så liksom superfrälsta och nästan helt överraskade för att det är så mycket smak. Och det är det jag vill passa på och bara poängtera. I med mycket ost, lagrad ost, smakrik ost, för det lyfter så otroligt mycket. Och också just det här att få in en rostad ton. Vi pratade om umami innan, men också... Mm. Det drar ju lite åt det rostade. Jag tänker så här, när man rostar grönsaker. Jag vet som när barnen var små, kokt broccoli gick inte hem. Så fort jag hade rostad, ugnsrostad, ganska hårt rostad broccoli, jag åt de broccoli som aldrig förr. Så att det är ganska... Det handlar om att få till de här smakerna som förhöjer och lyfter.
Nej, men precis. Jag var på Sparrow Hotel i Stockholm. Och bodde där och käkade på deras restaurang. Den är ju av Mattias Dahlgren. Så den är ju väldigt trevlig. Fransk bistroaktig restaurang. Och där åt jag någon gång. För jag kände att jag var inte alls sugen på att äta något kött. Och då hade de en ugnsbakad rotselleri. Som var så fantastiskt god. Men då hade man liksom behandlat rotsellerin så som man skulle behandlat en fin bit ryggbiff eller entrecote. Ja. För då var den rostad och sen så var den, jag tror den var rostad med smör. Och sen så serverades den med hemslagen bearnaisesås som var helt magisk. Och sen så här tunna pommes som såklart också var hemgjorda. Och sen så var det då citronzest på pommesen och parmesan.
Och alltså, du hör ju. Jag menar, det är inte så att man sitter alls och tänker, vad är köttet när du har såna rätter framför dig? Inte en chans.
Nej, absolut inte. Och det var en fantastisk rätt. Och det var rätt länge sedan jag åt det. Jag kommer ändå tänka på det nu när vi pratar om det här. Så att det finns ju helt magiska vegetariska rätter som är oförglömliga.
Ja. Men jag har ätit... Det finns några restauranger i Stockholm, måste jag säga, som serverar otroligt god just vegetarisk mat. Och framförallt så jobbar de väldigt mycket med de... men dels att det är säsongsstyrt, men framförallt de här nordiska smakerna. Hur de jobbar med våra svenska råvaror. Hur man jobbar med dem och får till alla de här djupen. Både sött, salt och syrligt. Och sen hur de liksom... Som vi också ska tänka på här, att man alltid ska toppa med någonting krispigt till. Men man kan till exempel rosta bovete, man kan rosta solroskärnor eller pumpafrön.
Ja, nötter.
Nötter, fröer, men också bovete. Jag har ett sånt litet trick som jag steker dem lite på, alltså låg temperatur, och så steker jag dem i en panna och sen drar jag av... från plattan. Och så...
Förlåt! Men du är så söt. Du sitter här och steker när vi pratar.
Jag pratar med händerna. Jag bara visar som att jag ska lära dig.
Med ett bovete.
Jenny, så här steker man.
Du är så gullig, Diana.
Förlåt. Jag pratar med för er som inte ser mig nu när jag berättar för er hur man steker, så visar jag med händerna i full action här.
Alltså hon håller i stekpannan. Men just det här med...
För det här kommer din soja in. Så när jag drar av boveten från plattan och så häll bara lite soja och rör om snabbt. Alltså de blir så himla goda de här. Och så toppar jag det på både grönsaker, sallader... Eller vad som helst. Supergott.
Supergott. Mm. Men du, du pratar om restaurangen i Stockholm. Men faktum är att när vi öppnade Namo för 6 år sedan, så tror jag faktiskt att vi var en av, i alla fall Malmös första restauranger, som inte var en specialist vegetarisk eller vegansk restaurang. Som hade en avsmakningsmeny som var helt vegetarisk. Som man också kunde få vegansk om man frågade efter
ja,
det.
Ja.
Och det var ju snart 6 år sedan och då var det ju väldigt nytt. Så det har hänt väldigt mycket på de här åren och det är så himla bra tycker jag. För nu så tycker ju folk inte att det är någonting konstigt, det är ju helt naturligt. Men för 6 år sedan så var det ju faktiskt inte så.
Nej, det var...
Det stod till och med i tidningen att vi
hade, gjorde det?
Att vi hade en vegetarisk julmeny.
Ja. Ja,
för det är ju inte så många som har vegetarisk julbord. Det var ju väldigt liksom ja, nytt då.
Jag tycker överlag att när man går ut och äter idag att många restauranger eller liksom är så himla bra på det vegetariska så att jag kan tycka att det är mer spännande för mig att beställa den vegetariska menyn. För att jag tycker att det ge mig så mycket mer med smaken och hur man behandlar grönsakerna. Mm. Jag lär mig själv mycket mer av det. Så att, och vi är där idag att det är som du säger, för 6 år sedan var det en nyhet liksom i tidningen att Namo hade det på menyn. Men idag så det, reflekterar man inte ens över det. Och
det har ju var och varannan det. Ju.
Ja, ja, ja. Och också att det är faktiskt en mat för alla idag. Inte bara för vegetarianer. Det är det jag tycker är så härligt.
Ja, nej, men, och det var också ganska kul för förra året när vi började med vår närmokasse när vi då gjorde såna helgkasse med 3 rätter och som vi, man både kunde hämta hos oss och så kunde man då få den utkörd så var det ju, men jag vet ibland när folk ringde in och beställde var när man fortfarande kunde ringa in och beställa den här kassen och de frågade, men vad är det för någonting i kassen och så berättade jag att det fanns både en vegetarisk och en med kött och det var ju ganska många som sa så här, åh, jag vet inte vilken jag ska ha, det låter ju väldigt gott båda två.
Ja, ja.
Alltså både den vegetariska och den med kött. Och då hade vi egentligen bara gjort en justering på själva proteinet.
Ja.
Men det tyckte jag var så härligt att höra för att det var ju någon som uppenbarligen också åt kött men hon tyckte att det gröna också lät jättehärligt och ville liksom, eller så, valde mellan de två som två lika spännande alternativ.
Ja, ja men jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen och jag tycker framförallt att man inte diskuterar, alltså jag tycker inte det är så mycket etiketter på det sättet som det var för ett tag sedan. Det tjatade så himla mycket, liksom antingen, men jag äter inte det, jag äter det, jag äter inte glutenfritt, LCHF, paleo, jag vet inte vad, vegan, laktov och polotarian. Jag tycker det är lite skönt att liksom laga mat och sen så får du plocka det du kan äta. Och så behöver det inte diskuteras. För jag vet, någon gång satt vi så här och vi skulle ha en middagsbjudning. Och det, nu är det kanske för 2 år sedan. Så började den ena i, du vet, messengergruppen. Ja, jag äter inte lax. Och jag äter inte, du vet, jag är vegan och jag är vegetarian. Jag är gluten. Ja, vad säger vi? Knytis? Vi kör knytis. Eller ses vi en annan gång? Det blir ju jobbigt. Så att jag tycker liksom någonstans att ingenting är märkvärdigt idag. Det är mycket lättare att laga mat som funkar till många. Men just det här smårätter som du beskrev, din middag. Det är liksom lösningen. Ja. Man gör många olika rätter och så får man ta det som funkar för en.
Ja, men eller hur? Men det jag tänker på nu när vi pratar om vad som är gott i den gröna maten. Så vet jag att det inte alla som håller med mig för att det är väldigt... Alltså indelat i läger. Det är nästan lite som koriander, du vet. Många människor tycker jättemycket om det och en del tycker att det är jätteläskigt.
Ja.
Och tofu är faktiskt lite en sån grej också.
Ja.
Jag tror att det beror på att många som tycker att tofu är obehagligt eller tycker inte att det är gott. Jo, men det är en del. Jag har ställt frågor på mitt Instagram till folk om tofu. Och det är ju en del som tycker att det är en obehaglig konsistens. Absolut. Jaha. Eller att inte det smakar någonting.
Och ja, snarare det skulle jag gissa på.
Ja, men jag tror det handlar om att man inte vet hur den ska liksom behandlas, hur man ska göra den på bästa sätt. Och också att folk inte riktigt har koll på att det finns både jättemjuk tofu som nästan är som crème fraîche, eller ännu lösare än crème fraîche i konsistensen, tills att du har jättefast tofu som är liksom som ett, man skulle nästan kunna använda det som ett köttsubstitut, liksom, för att man kan steka och fritera och grilla och så vidare. Men det som är viktigt med tofu, speciellt den hårdare varianten, är att den mår ju bäst av att bli marinerad för att få riktigt god smak.
Och vad tänker du då? Vad typ för marinad?
Nej, men jag skulle säga, alltså det som jag använder till min kycklingbulgogi är ju perfekt på tofu till exempel. Ja. Alltså att man kan marinera den med just soja, sesam, vitlök och göra den lite sötsyrlig så att den får liksom karaktär. Ja. Men man kan också marinera den bara i lite soja för att man vill få in lite umami i den. Man kan också marinera den med soja, citrus, alltså att det blir som en ponzo. Sojan är ju alltid bra att ha eftersom den gör ju så att man får mer umami-smak i. Men man kan ju också bara salta den, panera. Och sen så kan man ju ha en sås på liksom det här frasiga, krispiga. Så att man har såsen utanpå. Liksom.
Kan man fritera? För att ibland när jag friterar grönsaker, eller om jag panerar dem, så kan jag riva parmesan eller någon riktigt smakrikt lagrad ost i, antingen har jag det i ägget om jag vill ha ostpaneringen ytterst, eller så blandar jag det med ströbröd, men oftast i ägget. Nu sa jag tvärtom. Jag menar tvärtom. Men i alla fall, att jag river ner... Men i alla fall, jag river ner ost och sen så när man steker det så får du en smakrik, ett smakrikare krisp. Det funkar ju till vissa grönsaker. Kan man göra det? Det
går som piccata till, ja, men som piccata till
som piccata till exempel. Kan man göra det med tofu?
Ja, det är klart att man kan.
Inte, alltså då blir det ju inte veganskt, men liksom... Men man kan ju äta tofu även om man inte är ute efter den veganska måltiden.
Absolut. Faktum är att det finns ju jättemånga rätter i Asien. Jag skulle säga kanske till och med majoriteten av rätter som är med tofu i många asiatiska kök är ju med både tofu och något som köttigt inslag. Och det är ju för att tofun är en sån smakabsorberare och den lyfter liksom de andra råvarorna, som till exempel så finns det en jättepopulär kimchi-gryta och det heter kimchi jjigae, och då är det alltså kimchi som är själva liksom basen för själva grytan, men sen så har man också fläsk och tofu i. För att det här, man säger att det här är liksom en fantastisk trio tillsammans som lyfter varandra. Och det gör det verkligen.
Men det som är häftigt också idag, det är ju att allt finns att få tag på. Jag tänker när vi växte upp liksom på 80-talet. Nu är jag född på 70-talet, men när man liksom...
Alltså, berätta inte sånt, nej, jag skojar bara.
Det är lugnt, vi kör rädis-tricket.
Ja, men vattenbaden
med maxat is. Nej, men att man har det här att när vi växte upp, att det var så många råvaror och produkter som inte fanns
som ni, eller hur?
Så att vi fick ju inte liksom, vi bilade ju alltid ner när vi skulle ner till Makedonien på sommaren, så vi fick ju aldrig ha för mycket grejer på vägen ner, för vi, halva bagaget skulle liksom fyllas med mat på vägen upp, för här fanns det bara liksom de här vanliga paprikorna, och de var ju inte lika goda som de nere på Balkan, de här avlånga, vita...
Men vänta, då fyller ni bilen med färsk paprika?
Ja, ja, det var ju inte... vi pratade inte 5-6 paprikor, vi pratade 5-6 kilo, eller 10... Nej, det var nog ännu mer, Jenny, en hel säck in där bak... Och sen så
alltså pratar
det...
vi se upp 60 år eftersom inte du fick så
det var
så här
i vit nät.
Ja, jag fattar.
Ja, den storleken pratar vi. Och sen så hade vi två rejäla plåtburkar med två sorters ost, en fårost och en hårdost i lake, så här, du vet. Och...
Men det här var innan aircondition.
Ja.
Det måste ha varit jättevarmt i bilen. Fixade osten hela vägen.
Ja, ja, du vet, det där var guld värt, Jenny. Det kastar man
men
inte.
Men nu fattar jag varför inte du tycker att ost luktar äckligt.
Just det, du. När du säger, hur kan du frakta ost från Spanien och Frankrike? Va? Vad är problemet? Sen fanns det ett annat trick med, för man kunde ju då köpa med sig hembränt nere från olika byar, har ju olika vindruvor, och så den farbron har det, brännvinet och det, så man skulle alltid få med sig några flaskor, och då vill man ju inte att de skulle man inte åka fast i tullen i Trelleborg från Sassnitz där, när man kom ut från båten, då gömde man någon flaska i de här paprikorna.
Och det här är ju preskriberat, för det här är ju mer än 10 år sedan nu då.
Det här är många år sedan. Och det roliga är att min pappa, han var ju nykterist, han drack absolut inte, han drack ju bara mjölk. Men det var så här verkligen att du måste ha det hemma, för du kan aldrig få hem en gäst oavsett när på dagen och inte erbjuda en snaps.
Liksom. Racki, var det racki eller?
Ja, racki. Och
det
sen...
som du fick med in huvudet.
Ja, men fast då är det plommon, och sen så har vi då på vindruva. Aha. Det är två sorter.
Ja, okej.
Okay. Så att... Nej, men det var så roligt, för när vi firade, min pappa lever ju inte längre, men vi höll en sån jättesläkt middag för honom. Eller vi är ju 5 fastrar och en farbror, och så alla har barn och barnbarn, så vi var alltså hur många som helst, jättemånga, som samlades för att vi skulle fira min pappa. Och på den här festen då så hade vi pratade minnen om när han kom till Sverige, för han var en av de första som kom till Sverige från Balkan. Och hur han då tog hit alla sina syskon och deras män, och så blev vi ganska många då. Och då gjorde vi så här på den festen att vi, när vi skulle skåla för pappa, då kom vi ut med snapsglas fyllda med mjölk. Eftersom mjölk var hans totala favoritdryck. Det var liksom inte rakia och inte sake och ingenting, det var mjölk.
Men det måste ju varit väldigt svenskt, det känns inte som att dricker så mycket alls. Vuxna människor dricker mjölk i Balkan.
Nej, utan han, jag menar när vi var på semester på Balkan så tog det ju typ en vecka, sen började han tjata om mjölken, att han ville hem till Sverige för han saknade mjölken. Så vi skålade faktiskt på den festen med snapsglas med mjölk i så. Ja.
Vad så rart, ändå, han var ändå vuxen man när han kom till Sverige, och att han blev så fest i den svenska mjölken.
Ja, men sen jobbade han ju också på Arla.
Aha.
Så att det kan nog ha gjort sitt också, det där lätt beroende.
Men du, på tal om mjölk, pluggade i Italien, och då var ju min bästa kompis Georgina, hon var från Australien. Och sen så bodde vi samtidigt i London ett tag, så vi träffades och så, när vi var lite äldre. Och sen så flyttade hon hem till Australien, hon förlovade sig med sin kille där, och sen så åkte de tillbaka till Europa, och så kom hon och hälsade på mig i Malmö.
Vad trevligt.
Och då hade jag små barn. Men de åkte till, hon är jättematintresserad, så de åkte och käkade på Noma.
Jaha, ja.
Och sen dagen efter så kom de hem till oss då, och skulle äta hemma oss, så jag bara tänkte, alltså vänta nu, nu har de varit med Norma, det är 30 rätter. Och nu ska de komma hem och äta här hos mig. Jag bara, ja men då tänkte jag så. Och då hade jag, då var ju, mina barn var ju typ 1 och 3 år gamla då. Så då tänkte jag så, ja men jag ska slå till med något riktigt ybersvenskt, gjorde jag. Så jag gjorde ju köttbullar och potatismos och lingon, pressgurkasås då.
Ja.
Och så tänkte jag, vad ska jag servera, dricka? Jag tänkte, men nu kör vi megasvenskt. Ja. Jag serverade ju mjölk då.
Mellanmjölk.
Iskall mellanmjölk. Du vet, hon och hennes pojkvän, eller ja, som nu är hennes man. Alltså de skrattade när det hällde upp mjölk i deras glas. För de trodde det var ett skämt. De var, okej, vi fattar, barnen ska dricka. Vad ska vi dricka för? Ja. Nej, men alltså vi dricker mjölk till det. Nej, men alltså, det är ju bara kalvar och barn som dricker mjölk.
Men, dricker du fortfarande mjölk igen idag?
Nej,
inte jag
heller. Det gjorde jag inte då heller faktiskt.
Nej.
Jag ville bara ge dem en kulturell upplevelse.
Ja, det måste,
och sen så plockade vi, fram öl sen till dem.
Ja, ja.
Så att de fick ju det sen. Men det var ändå bara liksom
roligt. De kommer minnas det lika mycket som Norma-middagen, tror jag.
Och kulturchocken. Mjölk. Och då ska också, och hon är ju advokat idag. Och hon jobbar ju på ett vinbolag. Så hon är ju oerhört vinintresserad. Så kan jag tänka dig mjölkchocken. Insulinen.
Det var det här vitt.
Ja, precis. Ja, precis. Ja.
Ja, vad härligt.
Men det är på tal om då mejeriprodukter här, så tänker jag. Vi har ju pratat ganska ingående om det här med ost, att det kan förhöja vegetariska rätter. Men jag tycker även grädde är ju en sån som kan ge liksom en rundhet. Alltså, och det använder man ju kanske inte när man gör till exempel grillade grönsaker och så. Men mjölk och grädde, jag tänker ju faktiskt på när man gör lasagne till exempel. Mm. Vegetarisk lasagne. Så tycker jag att, jag kan tycka en vegetarisk lasagne kan till och med vara godare än en lasagne som har då kött i sig. Men då gäller det att man har den här riktigt goda bechamelsåsen.
Ja.
Som visserligen också är sprängfylld med ost, men också den här gräddiga smaken, och som gör så att det blir supergott. Jag brukar faktiskt göra, och det är min systers gamla tips som hon lärde mig när jag gick till gymnasiet. Och det var att göra en vegetarisk lasagne med keso i.
Ja.
Och det kan ju låta så här, men gud vad yberhälsosamt, liksom. Låter ju jättetrist, men det är ju faktiskt riktigt gott. Och då gör man en tomatsås med mycket olivolja i. Och sen så tar man sån här hackad bladspenat. Eller hel bladspenat. Och det går jättebra med frist. För det ska ju liksom ändå in i ugnen sen. Krama ur den ordentligt. Och salta, pepprar. Och så lägger man det som ett lager på tomatsåsen. Och sen så lägger man på bechamelsåsen. Och sen så lasagneplattorna. Så varvar man det här med keson.
Ja.
Och det där är faktiskt en riktig höjdar lasagne. Och då får man gärna göra sån tomatsås som man gör i vissa hushåll i Italien, där man då har både morot, selleri och lök i tomatsåsen. Ja. Så den blir liksom mycket grönsaker och chunky liksom.
Det är väldigt gott, för att med keso är det, om du får till fettet från såsen och alltså om du också har sältan, så blir ju det otroligt gott. Och jag tänker att det är otroligt enkelt att faktiskt, och egentligen ganska okomplicerat, att laga grön god mat. För många, många frågar mig, men hur kommer du på och vad tar du istället? Men det, jag tänker så här, jag äter kött. Även om jag äter mycket vego, jag äter alltid vegetariskt när jag inte är med familjen, om jag äter ensam och så. Men
jag med.
När man ska laga mat så, är det, så tänker jag, antingen lagar jag kött och då lagar jag kött, eller så lagar jag vegetariskt på goda grönsaker. Men ja, det är så himla lätt att bara tänka, istället för kött, ja men då har man halloumi, man har svamp, man har aubergine, man har zucchini, man har kål. Det är så himla lätt att byta ut, så att jag tycker inte alls att det är så speciellt svårt som folk ibland kan tycka. Nej men jag kom inte på, jag tycker det är så svårt och jag har inga idéer. Men jag tycker liksom, tänk så, byt ut det till de här produkterna och börja där, så kommer det lösa sig. Och du kommer också upptäcka hur fräscht och gott det är. Och också få in kanske yoghurt, tjock turkisk yoghurt som man har i botten med massa citronzest eller ost, chili. Ja, du kan liksom bara där och sen lägga på massa rostade grönsaker, bara där har du en rätt. Eller ta morötter, ja, men vet och karamellisera.
För att vet vad jag tycker också. Sen tycker jag också, om jag ska vara helt ärlig, så bör man inte uppfinna hjulet igen. För att vi får inte glömma att det finns ju, i nästan alla kök i världen så finns det fantastiskt goda vegetariska rätter.
Ja.
Som har funnits och tjänat de köken i så många
av
år.
Av en anledning.
Det är
inte en
ja men det gör av en anledning, ja men precis. Nej men som till exempel skulle jag säga så här, parmigiana. Du vet, ja, det här när man har, nu pratar jag om aubergine. Ja, ja. Häpna nu, Diana. Nej men aubergine som du varvar med tomatsås och mozzarella och parmesan och sen gratinerar i ugnen.
Ja.
En sån gratäng och sen så bara ett lantbröd och bara tjoffa in det i munnen. Alltså det är ju bara helt fantastiskt.
Det är magiskt.
Det kan ju inte finnas någon som saknar något kött där.
Nej,
inte eller en grekisk fetaostsallad. Alltså, vem skulle vilja lägga i kött i det? Och jag kan säga så här också. Jag kan tycka att för mig, om man tänker på till exempel pizza, om man gör pizza själv hemma, så tycker jag alltid att den vegetariska pizzan är mycket godare. För att man måste tänka ett steg till. Eller ett snäpp till. För att man ska få till alltså, den här kombinationen och smaka på bästa sätt. Så vegopizza, top notch tycker jag.
När vi går ut och käkar pizza, vi i familjen, då brukar vi alltid beställa och slicea. Och det, även om vi alla äter, så blir det alltid liksom två vego och kanske två med kött, utan att vi tänker på det här, nu ska vi ha en vegetarisk pizza, utan det är mer att det lockar med ramslöken eller om du har ny, liksom färsk potatis.
Kronärtskocka.
Ja, alltså de pizzorna är otroligt goda, så att jag tycker definitivt, och ibland när man inte kommer på så här, vad ska jag laga? Men gå bara in och tänk, okej, senast jag käkade en god pizza, vad var det på den? Och så bara lyfter man över det på en bädd av färskpotatis eller någonting annat med lite yoghurt till, så har du en jättegod rätt. Så att det är väldigt
enkelt. Glöm inte nu att det är väldigt många runt om i Sverige som äter kebabpizza och capricciosa oftast på pizzerian, och det blir ju svårt.
Nej.
Om man ska lyfta över det på...
Jo, då blir det kebabtallring.
Ja, men precis. En annan sak också som jag tycker där det kommer väldigt naturligt, alltså det faller sig väldigt naturligt, förutom just det här med grönsakswokar, är ju, och nudelrätter är otroligt enkelt att göra, både vegetariska men faktiskt framförallt veganska. Jag äter jätteofta veganska nudlar, helt enkelt för att jag kanske inte har något kött som jag bara kan steka på sådär, bara liggandes i kylen. Då är liksom allt inpackat i frysen i stora förpackningar, och det tar man ju liksom inte fram för att göra en portion med nudlar. Men också för att det behövs inte. Alltså som till exempel, jag har en nudelrätt som jag älskar, som är med nudlar och med, som är lite het och krämig, med jordnötssås och som man har på nudlar. Och så koriander på det, om man vill då, om man gillar det. Det är kanske det receptet jag ska lägga ut, tänker jag nu.
Ja.
Till Instagram.
Ja, för det gör vi ju efter varje avsnitt, kan jag bara berätta för de som är nya lyssnare. Så lägger vi alltid ut ett recept på vår Insta, på Jenny Valdén och hos Diadonna. Så att där kommer ju vi skriva ut ett helt recept. Och det är du som lägger ut denna gången.
Ja, men jag tänker nog att jag ska lägga ut den här krämiga jordnöts- och chili-nudelrätten. För att den är väldigt lätt att både göra till en person om man vill. Om man jobbar hemifrån. Den är faktiskt helt vegansk.
Vad gott. Mm,
och väldigt populär kan jag säga av dem som har ätit den.
Ja, himla gott. Och sen innan vi avrundar, Jenny, så vill jag bara nämna bönor, kikärtor och linser.
Pasta.
Vad sa du?
Och pasta.
Och pasta, absolut. Pasta med brynt smör.
Nej, men även annan pasta som är så lätt att göra vegetariskt, jättegott.
Ja,
det är pasta faktiskt, i sig är väldigt bärande.
Det är ju de lättaste to-go-rätterna. Om man ska göra något vegetariskt så är ju faktiskt pasta det lättaste, tycker jag, eller hur?
Men du... Och stekt ägg med grillkrydda.
Absolut,
det är faktiskt ännu lättare än pasta.
Åh gud, vi skulle kunna komma med hur många tips som helst, men vet du vad?
Först ska jag säga en sak innan du stänger här. Innan du stänger luckan för idag. Det är faktiskt att den här veckan så släpper vi 2 avsnitt. Nu tog jag orden och Diana
säger det. Det
Nej, men vi släpper 2 avsnitt den här veckan och då är det det här avsnittet som ni har hört nu. Men så kommer vi också släppa ett avsnitt till på torsdag.
Med alltså en hemlig gäst.
Med en hemlig gäst.
Ska vi avslöja vem det är vi gör det?
Fast vi kan börja med en liten ledtråd. Och min ledtråd var ju då att vårt nästa avsnitt är ett specialavsnitt. Och vi kallar det avsnittet då för sommarfest. Det vill säga student, bröllop, 40, 50 års, 30 års kalas, konfirmationer, poolparty, altanfest, balkongfest, you name it. Men det är fest. Så då sa jag att jag tycker det är en bra ledtråd till vem som kommer att vara själva gästen hos oss. Och vad sa du till mig då, Diana?
Och då sa jag, ja, men ska vi ge en ledtråd till och säga att det är en tv-kock?
Det var inte det hon sa, alltså, det var en jättedålig ledtråd, sa du faktiskt.
Ja, det sa jag. Jag
sa,
vad är det för dålig ledtråd? Det är ingen som kan gissa.
Det är bara ett
tema. Åh, gud, jag dissade dig helt tillbaka.
Ja, det gjorde du. Men vi kan ge en ledtråd till. Och du, vad sa du nu?
Jag sa, jag kan säga då, det är en tv-kock, det är en kvinna.
Och det är en jättebra kompis till mig.
Ja.
Som är väldigt duktig på just det här med festlig mat.
Yes, med guldkant kan man säga.
Ja, precis. Och det var ju därför jag tyckte att det var en ledtråd. Men då blir jag helt dissad.
Nu får du säga vem det är, Jenny.
Ja, men såklart. Den som kommer och gästar oss i vårt nästa avsnitt är nämligen vinnaren av decenniets mästerkock, Katarina König.
Matfashionistan.
Matfashionistan och kvinnan av mat med guldkant.
Mat med guldkant. Missa inte det, för det avsnittet kommer redan imorgon.
Mm, det gör det. Ja. Absolut. Och vi ska fråga Katarina om hon vill ge oss ett recept som vi kan lägga ut imorgon. Så att vi håller tummarna för det.
Ja, det förväntar vi oss.
Ja, precis.
Men lyssna då, så ses vi. Tack för idag.
Tack så mycket för idag. Puss och kram ifrån oss.
Kram, kram. Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.